There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Hej och välkomna till Viss och Svärm on the run med mig Josefin Svärm och Sara Viss. Och vi är inne så här riktigt, riktigt härlig liksom väderperiod. Det har varit sommar här.
Ja, vi är... Nu bara för att du sa så, vi har ju haft en regnskur här på morgonen, men ja! Det kändes som ett sommarregn. Du vet att det var så här, det var varmt i luften och sen bara kom den kort där det bara vräkte ner och så försvann det igen. Men det kändes som ett sommarregn och inte som ett sånt här vår slags, alltså förra fredagen när vi spelade in, då hade jag öfys efter passet och då stod jag med 3-4 lager på kroppen och det kom lite regn och lite slask. Och sen bara 3 dagar senare så var jag ute i linne. Alltså det är så konstigt.
Så himla. Ja, men det är helt galet. Jag sprang ju med i storm och ösregn här förra veckan. Jättekallt. Påpälsad med massa kläder. Och sen nu bara så här. Ja, men jag springer väl linne och korta tights då. Så himla konstigt.
Nu fick man verkligen försmak på den här sommaren. Och man bara, alltså gud vad härligt vi ska ha det.
Ja, vi ska njuta. Men du, på tal om njuta Sara. Jag såg att du var på Stockholms stadion i dagarna.
Ja, och det var den här varma dagen. Torsdagen. Alltså, det var så mycket feeling. Det kändes som att jag var på liksom, träningsläger utomlands nästan. Så pass var det. För det var ju med att det var en ledig dag så var det flera som var som kom på vår träning. Det var alltså, så varmt. Och inne på stadion blir det också rätt, alltså inte helt le, men alltså, det är ändå ganska skyddat där. Och så värmer det på och du vet den doften av de här gummibanorna, tartanbanorna. Och den värmen, det är som att den avger lite värme också. Och sen så bara, nej men så är det ett bra känsla i kroppen. Och man får ju också bättre känsla i kroppen tycker jag när det är varmt. För det är som att man blir lite mjukare och bättre. Man blir lättare varm på uppvärmning också. Så här, härligt varm. Nej, så det kändes nästan att jag bara, gud, det här, det är inte så många sådana här dagar per år. Och att då få den här nu i maj, så det kändes bara, alltså jag njöt. Alltså varenda sekund, jag lovar. Jag bara, till och med när jag kom in på stadion. Jag bara, det kändes som att jag hade så mycket lycka inom mig och kände mig som så här, du vet, så det var nästan som ett så här tryck inifrån. Alltså det var så här, så mycket fjärilar som typ måste ut. Så jag bara, till gruppen, jag bara, alltså ursäkta men, woo!
Ja, alltså gud, jag förstår dig. Så jäkla mycket. Alltså så varma friidrottsbanor, det luktar en speciell lukt, en speciell känsla. Åh, vad härligt. Men alltså, hur gick passet då?
Ja, men det gick jättebra. Alltså, jag vet inte. Det kändes så här som att, jag berättade att jag hade gjort ett så här väldigt bra flygande 30 förut. Och sen så var jag sjuk en vecka. Sen kom jag tillbaka och så tangerade jag samma de snabba tider igen. Så då var det så här, okej, tydligen så kan jag göra det fler gånger. Så det kändes så här att första passet så gjorde jag samma. Och igår så sprang vi... Jag har ju sprungit mest 60 meter och någon 80 meter. Och igår på passet så var det 3 stycken 60 meter. Och sen var det 2 stycken 120 meter. Och sen en 60 igen efter den. Och du vet, det där, jag var typ nervös. För jag har ju inte sprungit längre än 80. Och den här sprintuthålligheten brukar vanligtvis inte vara min styrka. Du vet, och så tänker man så här att jag har inte gjort det på jättelänge. Och så ska man springa mer än 100 meter. Men det var ändå skönt att det var över 100, alltså att det var 120. För det är inte så jämförbart, du vet. Det är 100 man tävlar på.
Just det.
Så det var nästan skönare att det var 120. Och att jag får lite respekt när det blir längre. Så då blir det verkligen ännu viktigare för mig att hitta avslappning fast det går snabbt. För att jag inte ska... trötta ut mig om man spänner sig. Så att egentligen var det nästan perfekt att springa 120, för då känns det som att jag bara, okej, jag ska springa snabbt men jag måste hitta avslappning samtidigt.
Ja, och hålla igen också lite grann, inte bara...
Ja.
Ja.
Och den gick också bra, alltså jättebra. Så jag bara, men wow! Så att nu när vi vågade, för de skulle gå liksom 90, upp mot 95%. Och jag har ju kört på den känslan alltså så jag har inte kollat mina gamla tider eller, utan nu har jag börjat klockat, så jag ändå har skrivit ner vad jag har haft nu.
Mm.
Och gått på känslor då, att upp till 95% där det känns. Och det är ju för, alltså det är ju i stort sett max, men det är just den här som jag sa, att man fokuserar mer på att hitta en avslappning och teknik samtidigt. Och därför blir det ju inte max som en, på en tävling, så då ska ju det bara sitta. Mm. För då är det adrenalin och allting, och då är det liksom bara all in, och så hoppas man på att allt det man har nött in liksom sitter. Medan här så tänker jag ju stort sett på varje steg nästan, att jag verkligen så här tänker, och om det är någon som kommer upp och springer, börjar springa om mig, så det är verkligen att jag, du vet, verkligen så här, bara mitt race. Vilket man egentligen ska göra på tävling också, men det är lättare att göra det på träning än på tävling. Mm. Så att 95, det är ju nästan max. Men då börjar vi faktiskt, efter igår, jag bara, så började jag fråga min tränare, jag bara, men alltså, de här tiderna, det är väl riktigt bra? Och så gick han in och kollade, för han har sett tabell på allting.
Ja.
Han bara, ja, alltså du ligger ju nu på 90-95% av dina gamla tider. Och det är ju sjukt. Så att egentligen kan man ju säga att jag, alltså jag sprang mitt träningspass lika snabbt så som jag skulle springa det förut.
Alltså...
Så jag bara,
alltså du, nej men alltså, och så tänker jag så här nu, att du så här tänker du så här nu, att nej men det alltså du vågar inte hoppas på att det går så bra nästan. Är det så? Att du känner så här?
Ja men eller
vågar du säga det liksom?
Ja, eller alltså, min första tanke är att jag måste ha knäppt, alltså att jag måste ha knäppt fel på tidtagaruret.
Ja.
Det är min första, är bara nej, men att jag måste ha tryckt av för tidigt, eller liksom tryckt på den för sent eller någonting, så att det blev. Men samtidigt blev det ju varje intervall, låg det. I så fall har jag gjort fel på alla.
Ja, det är inte så stor risk att göra.
Så att det är så. Men sen samtidigt så känner jag så här, jag känner ju mig bra. Och jag jobbar jättemycket med de här övningarna som jag fick av Fredrik Vare. Alltså han behandlar ju mig. Och sen jobbar ju vi med det här med hur jag skulle hålla min position. Som jag pratade om, med bäckenet och bålen.
Ah.
Och det har jag liksom haft med mig på varenda träning. Sen jag började gå till Fredrik. Och anpassat styrkeövningarna och löpningen till att jag inte får ta i mer eller tyngre. Än att jag kan bibehålla den positionen.
Mm.
Och nu börjar det kännas naturligt. Så nu känns det som att jag kan i stort sett maxa, men bibehålla den positionen. Och jag tror att det är en nyckel till att det känns som att jag får ut mitt löpsteg bättre. Jag tror att jag får lite längre steglängd.
Ah.
Så det var roligt. Det var en av de som jag tränade med. Mårten. Han är också, gör jättebra tider nu. Han är liksom ändå över 50. En bit över 50. Och han sprang också, alltså all time pers. Han har inte friidrottat som ung. Men säg att han började kanske för 5 år sedan.
Mm.
Och det är ändå att han började då och har tränat i 5 år och också blivit då alltså 5 år äldre. Kan han vara 55 kanske. Och han gör nu snabbaste tiderna någonsin för honom.
Alltså.
Men vi hejar mycket på varandra för att ja, det är liksom, vi har bra mindset båda två, känns det som. Så han sprang riktigt bra på stadion. Men då sa ju han också till mig igår, för han hade gjort en 300-ring och sen satt han och tittade. Han bara, så alltså, Sara, har du sprungit så här tekniskt bra förut?
Han reagerade på det.
Ja, för han bara, det ser liksom så lätt ut. Och då, man blir ju jätteglad att höra det, för då tänker jag så bara, tänk om det är så att jag inte är uppe i min fulla styrka och snabbhet ännu, men att jag kanske har bättre teknik. Mm. Och då blir jag ändå så här hoppfull, bara att i så fall... Skulle det
då
kunna gå,
kan
lite
du
snabbt.
Spänna, då kan du liksom dra upp det ännu mera. Gud vad inte, alltså fan vad kul alltså. Och jag tänker på han Mårten, hur alltså när han började så sent i livet, tänker jag nu.
Ja.
Alltså är det någonting som han ångrar, att han väntade, eller är det tvärtom att han liksom fan det att det var bra för honom att börja sent? Han sagt någonting om det så här, att han hade velat kört när han var yngre.
Nej. Vad det här kan leda till. Någonting. Han har hållit på med idrott och så alltid, men han har inte sagt någonting om det. Jag skulle gissa som att i och med att han började då kanske... jag ska snabbt kolla hur
för det är väldigt sent att börja med sprint när man liksom är 50, typ.
Ja,
alltså,
men här måste jag säga att det är ändå mycket av... många av det här gänget har tränat typ med Mattias Sundeborn. För han startade så här friidrottsfys för många veteraner.
Ja.
Och det är oftast jag tycker att många kommer via den, att de börjar där och tränar liksom friidrottsfysen och då också börjar springa mer, hoppa mer. Och sen har vissa av dem börjat tävla.
Ja.
Ja, men han är 53, är Mårten. Så jag tror att han faktiskt bara är glad att han kom in i träningen och började, alltså, ha börjat träna friidrott, för att Alltså, han är ju jättebra form. Alltså, han är otroligt stark, spänstig, snabb. Liksom. Så jag tror att han känner sig väldigt så här, att man kan vara 53 år och känna sig så här. Och fått den progressionen. Men också att han tror att det är nyfiken på att, för att hur, alltså, hur, vi har pratat om det, hur många år har man som man kan förbättra sig? För att vissa har sagt att på 2-3 år så kan du gå framåt fortfarande, även liksom i äldre ålder. Men att vi tror att den är mycket större beroende på en, att det är individuellt. Det beror på hur mycket sprint. Han har inte kört sprint så mycket.
Nej, precis. Han kan ju göra jätteförbättring kanske.
Ja, så nu är det ändå härligt att se att han också tror att, men nu har det gått 5 år och han går fortfarande framåt. Så han tror också liksom att, men att det kan ju finnas några år till där det är utveckling. Och det är ju häftigt att vara på 53 år och inte träna för att minska förfallet, förstår du?
Nej.
För det tror jag att det är lätt tänkt att man har tränat så bakom, men nu ska jag bara försöka hålla mig kvar och inte tappa så mycket. Men nu med att han har hittat en ny grej så blir man ju bättre tekniskt och man blir bättre på massa olika sätt. Och att hitta någonting där man kan få en fin progression och förbättring, det är ju jättefantastiskt. Och han är väldigt så positivt, tycker jag, i sin träning och sådär. Så därför det är underbart att se vilka svar han får nu på sin träning.
Ja, men så coolt.
Det inspirerar mig väldigt mycket att träna med
honom. Ja, men det förstår jag. Och så tänker jag så här, det här. Jag kan ibland bli avundsjuk på personer faktiskt som börjar senare i livet med löpning. Bara för att jag ser potentialen att utvecklas så otroligt mycket hos dem som jag inte har. För att jag har hållit på så länge. Alltså, så jag var såhär, jag vet inte, avundsjuk såhär. Men gud, du kommer bli så mycket bättre. Du kommer få mycket mer känsla. Bara 1-2 år kommer det bli så skillnad för dig. Du vet, så här, man ser och känner det här hos de här personerna. Att jäklar vad det kan hända saker.
Om man inte kör så länge. Tycker jag att, nej, men det tycker jag att det är nästan det roligaste. Med att som Peter jobbar med nybörjare. Eller som löpcoach, det känner du säkert igen. Det roligaste är ju med dem för att det är de som kommer att få störst utveckling.
Absolut.
För att en som har tränat mycket och är duktig, det är jättekul att med det också finliret att försöka hitta små saker som gör att man blir bättre. Mm. Men den här att få följa med någon som är nybörjare, alltså det är ju, den kommer att ta så många stora steg. Så det är väldigt roligt både som coach att få se det, men också alltså den. Så känner man sig att jag kan inte springa eller jag kan inte, jag är så svag och jag vet inte hur man gör en knäböj med skivstång eller någonting. Då vet man att, tänker man så, då är man en person som på 1 år skulle kunna göra en otrolig utveckling i liksom känsla och resultat liksom i prestation och så. Så det, och det är ju väldigt roligt just på så sätt att vara med, som du säger, med nybörjare, att de kan utvecklas väldigt mycket.
Ja, men
du gör lite mer om mindset.
Ja,
men jag tänker på. Innan jag hoppar in på det så vill jag höra lite om din träningsvecka.
Ja, jag satt och njöt här och lyssnade på hur bra det här går för dig. Det här är helt fantastiskt liksom, efter barn nummer 2 ganska nyligen. Jag blir så glad för din skull, Sara.
Ja, tack.
Ja, verkligen. Jag skulle vilja se dig springa där på banorna. Det hade varit coolt. Ja. Min vecka då, min träningsvecka. Alltså jag har ju haft tunga veckor här, har jag sagt, några veckor i rad. Efter jag sa det sist så vände det typ dagen efter.
Ja, men vad skönt.
Ja, men alltså, så skönt. Nu har jag haft några veckor i rad här, typ 4 veckor tror jag varit nu. Det har varit bra träningsveckor ändå, alltså passmässigt. Även fast jag har varit trött. Men den här 4:e veckan nu har liksom, det har släppt. Och det har ändå varit en väldigt tuff vecka, träningsvecka. Jag kom alltså upp i över 7 mil.
Oj!
Och det var jag uppe i inför maraton förra året. Och det har jag inte varit sedan dess. Och kroppen har svarat jättefint. Så jag är så himla så här... Ja, jag är väldigt förvånad över att kroppen... Alltså ingen smärtkänning någonstans överhuvudtaget. Liksom. Inte ens känning. Liksom. Och det har varit hårda pass. Jag har kört... Ett långpass bland annat som var rätt så... Alltså det tuffaste långpasset jag har kört någonsin faktiskt var det här. Det var nästan 2 mil körde jag. Och då körde jag 3 kilometer lugnt först. Alltså långpassfart. Väldigt lugnt. Sen ökade jag på 3 kilometer och låg liksom... Vad kan jag haft? För mig var det 4:25, 4:30 tempo i 3 kilometer. 3 kilometer lugnt. 3 kilometer snabbt igen, också 4:30, 4:25, 30 tempo ungefär i 3 kilometer. 2 lugnt och sen nej, tre lugnt igen, två snabbare igen, två snabbare. Det var också, och där gick det ännu snabbare, typ 4:20 kanske, tempo, 2 kilometer. Och sen 2 kilometer lugnt. Så jag var liksom inne i snabbdistansfart, nästan tröskel för mig. Mitt liksom i långpassen, alltså, och 3 kilometer sektioner.
Men och hur långt blev det där? Typ 19? Nej, vad blev det?
Ja, 19 var det. Mm.
Men gud, kilometer. Det är jättelångt också. Men jag tänker, ja, med sådana fartökningar, flera stycken.
Ja, så jag var så här, oj, alltså, det kändes så, ja, men det var inga jobbiga fartökningar heller, utan det gick lätt. Ja. Så jag var så här, jaha, ja, men jag känner verkligen potentialen jag har ändå nu, liksom, om jag skulle ställa mig startlinje på en halvmara. Det skulle kunna gå ganska bra, tror jag, nu, idag. Så jag var så förvånad när jag så här, för jag har inte kört så långt heller. Det är mitt längsta pass sen maraton förra året, typ. Mm. Så jag kör typ 17-18 har jag legat på några pass här nu, 2-3 pass innan. Där skulle det vara 2 mil egentligen, men det var 19 då, för då var jag hemma, liksom. Så det var ändå det längsta också passet jag gjort på länge, och ändå de här fartökningarna mitt i. Så det kändes ju så himla bra. Och så här, kul att våga så här följa, liksom, när han lägger upp så här pass för mig. Och att jag vågar så här ta mig an dem. Först tänkte jag så här, men shit, ska jag verkligen göra det här? Ska jag ta bort någon fartökning här i alla fall? Men så bara, nej. Då tryckte jag på varje gång så här och bara kände att fan, det här går ju bra, liksom. Så det var väldigt skönt att känna det. Och sen så körde jag också ett pass till, jag vill bara så här notera. Det var ju ett intervallpass jag körde också i veckan. Som var uppvärmning 15 minuter. Som jag alltid kör, så blir varm i kroppen. Sen körde jag 3 gånger 60 sekunder. Och då så körde jag 1 minuts vila mellan dem. Och tempot var 10 sekunder snabbare än milfart. Så för mig var det här ganska så... Alltså vissa var ju nere på under 4 minuters tempo.
Ja.
Vissa minuter. Sen körde jag 1 minuts vila efter de här 3 gånger 60. Och så körde jag 3 minuter tröskel direkt efter. Och sen 1 minuts vila. Och så kör jag 4 gånger 60 sekunder efter den. Samma sak, samma tempo. 10 sekunder snabbare än milfart. 1 minuts vila. Och så 4 minuter tröskel igen. 1 minuts vila. Och 6 gånger 60 sekunder. Också den här tempot. 10 sekunder snabbare än milfart. 1 minuts vila. Och 6 minuter tröskel. Och sen cool down.
Gud.
Ja,
alltså, det där har jag aldrig gjort. Hur kändes det att mixa... Korta intervaller, får man ju säga. Korta intervaller, ja, och tröskel i samma pass.
Det var så jäkla roligt. Det här passet var superkul. För det var så här, det var aldrig tråkigt. För det var så här, det skilde hela tiden, liksom, mellan intervallerna. Och det var så att tröskeln där låter ju långt med 6 minuter tröskel sista. Men då var ju benen så vana med att springa på. Jag hade ju tempot i kroppen från de här snabba. Och då var det tröskeln ganska lätt ändå att hålla kvar, även fast det var ganska lång. Så den kändes som att jag sprang snabbare, eller saktare, än vad jag gjorde i tempot. Så det svåra för mig var ju sen, när jag skulle köra långsamt efter passet, så fick jag verkligen anstränga mig jättemycket för att komma ner i ett långsamt tempo.
Just det, du var lite fartblind.
Jag var fartblind, precis. Så det här var ju, som sagt, jag är inte van att springa intervallpass på det här sättet sen tidigare. Så det här skulle jag nog kunna säga var nog mitt, inte jobbigaste, men mitt maffigaste intervallpass jag har kört.
Det låter riktigt tufft. Fast också, ja, som du säger, lättare just när man, jag kan tänka mig att man tar liksom som ett block i taget mentalt.
Ja.
Att nu är de här snabba, sen är det tröskeln, sen är det de här snabba. Alltså, men intressant upplägg.
Jätteintressant. Jag tror mycket på det här att mixa faktiskt farter i samma pass. Jag tror det kan ge väldigt fin effekt. Så att, ja, jag har haft en så otroligt fin träningsvecka. Jag är så glad för det också. Så skönt alltså.
Du, det slår mig nu. Kan vi bara ta liksom en sekund och njuta av att både du och jag är friska, hela och snabba.
Alltså det är helt fantastiskt egentligen att vi är här.
Ja, men det slog mig så här. Jag minns inte sist som vi båda har varit i det här läget samtidigt.
Nej, det var när vi startade podden för 2 år sedan kanske.
Ja, men typ. Så jag tänker, och det får vi verkligen uppmärksamma nu och känna. Och det är ju fantastiskt att det, att det är så just nu.
Ja. Ja, så jäkla härligt. Nu njuter vi. Ska vi rulla in på din mindset? Du snackade att du hade mindset-tankar här, Sara.
Ja.
Följa upp det.
Ja, men som det har ni säkert märkt i podden, att jag tänker mycket nu och funderar på mycket saker. Och det har varit både liksom det här med stressen, men det har också nu börjat smitta över sig lite också på typ prestation och där också, att hur mycket mindset, eller jag tror väldigt starkt på att mindset är med och påverkar både alltså ens välmående men också prestation. Och jag tycker att vad jag ser där droppa upp, om man tar bara välmående först, så tycker jag att jag vet inte om det är för att jag är mer uppmärksam på det, men jag tycker att det ploppar upp överallt, att det känns som att det är många som håller på. Och då vet jag inte om det är en bieffekt av corona, eller om det är mer bara att jag ser det mer för att jag tänker själv på det mer. Förstår du?
Jag förstår, och jag tror att det är en mix av det här faktiskt. Jag tror att det är en bieffekt lite av corona.
Ja.
Men och att du också själv kanske är inne i det också mycket, som du säger, så du ser ännu mera.
Ja, så jag blir uppmärksam på det.
Kanske. Ja, ja.
Men för det är bara en bok som jag tycker har ploppat upp överallt, som du har garanterat hört den. För en av dem som har ploppat upp hos i mina flöden hos din syster Alexandra. Och det är den här Eckhart Tolle, tror man säger, hans namn. Den engelska titeln är Power of Now, och på svenska heter den Lev livet fullt ut.
Mm.
Och den boken, när jag kände mig som mest stressad, det är ju typ en månad sedan nu, då när jag var verkligen så här, alltså nere, då lyssnade jag på den här som ljudbok. Så den har absolut varit med och inspirerat mig mycket i sådana tankar om att vara i nuet och att liksom känna vad är det för tankar och känslor som snurrar i mitt huvud, och liksom sålla ut och försöka liksom hitta en mindfulness liksom.
Mm.
Men då är det så roligt att jag lyssnade på den, och sen bara några dagar eller en vecka efteråt så skrev din syster om den boken. Och sen är det andra på Instagram som också bara, den här boken, den har liksom förändrat mitt liv, eller den här boken har liksom verkligen hjälpt mig. Och nu på träningen också, så var det en annan som jag tränade med som gick till en sjukgymnast. Och så sa hon att hennes sjukgymnast hade bett henne att läsa den här boken Lev livet fullt ut. För att hantera hennes stress.
Ja.
Så mycket av de här hennes sjukgymnast sa liksom så här, du vet, mycket av dina problem tror jag också sitter i att du hela tiden har en konstant stress. Så att hon har rekommenderat den boken. Så jag bara, gud, den här boken ploppar upp överallt. Så jag bara, jag har läst den. Eller jag har lyssnat på den nyligen. Den var faktiskt bra.
Jag känner, jag får väl låna den här av Alex. Hon har ju den hemma.
Ja.
Jag borde verkligen göra
det.
Bra.
Men det är nog så lustigt att jag tänker så här, okej. Det här känns som lite inne just nu. Eller så är det bara, jag vet inte. Eller om jag bara råkar säga det.
Jo, men det, jag tror nog, Sara, när du, alltså ändå att det verkligen är det. Och jag tror faktiskt att det är en direkt effekt av pandemin som har varit också. Nu ser fler människor kanske det här och uppmärksammar och funderar mer kring mindset och stressnivån och allt det här och hur det påverkar oss, hur vi mår kroppsligt och fysiskt eller psykiskt. Det tror verkligen jag. Jag känner ju med så här under det här året att jag har ju aldrig, jag har aldrig reflekterat så mycket över min situation och hur jag mår som nu. Och jag har också mått som sämst psykiskt någonsin det här året, periodvis. Mm. Och det tror jag många så här känner igen sig i och då söker sig efter någon slags hjälp eller självhjälp i det. Så det tror jag.
Ja, men verkligen. Det är som att det, jag tror att just när det plockas bort alla saker som man annars kanske brukar ha som nöjen, alltså resa och liksom göra mycket saker som kanske också dämpar vissa tankar och känslor. Så nu när det skalas bort så blir man kanske mer liksom i det och då kommer det
upp
ytan.
Det tror jag verkligen, ja.
Men i så fall, om det är en innegrej, så är det ju en väldigt bra innegrej, tycker jag. För att det känns som att både en själv, men det känns också som att hela världen hade blivit lite härligare ställe om flera hade det mindsetet. För det är väldigt mycket så här grundat i kärlek, skulle jag säga. I lugn och kärlek. Liksom. Både till sig själv, men att det då också smittar av sig liksom till andra.
Mm.
Så att ja, nej, men det är en bra grej. Men och då när jag ändå var inne på de här tankarna och just det mentala för hälsa och prestation, så lyssnade jag igen. Nu kommer jag tjata om den här motionsklubben, men jag tycker att det är väldigt... Jag lyssnar faktiskt inte så mycket på poddar längre. Det är också en grej jag nästan slutar. Men den här motionsklubben ligger på den här tisdag morgonen när jag tar bilen så tidigt till jobbet, där när jag börjar 7. Så den liksom rutinen hänger kvar. Så därför kommer nu inspiration från den. Men det jag skulle säga av det här, det senaste avsnittet, så då började det just med att Sanna Kallur började berätta liksom om att hon inte riktigt känner igen sig själv, att hon känner sig lite deppig och nere, och att hon inte brukar liksom ha så här, eller det är som att hon inte liksom lever livet, utan det bara rullar på, och att hon kände inte igen sig själv. Och då börjar hon reflektera av saker liksom så här som hon har gjort mer av också när hon har mått bättre. Och en av de sakerna som hon tänkte på, det var ju att hon nu har inte är lika andlig av sig som hon var förut.
Och, hur har hon varit andlig?
Men det var också just det här med, liksom, med mindfulness, att stanna upp och känna, du vet, att man kan känna sina andetag, man kan liksom vara ett i naturen och sådär. Istället medan nu är det bara så här att man ska från ett ställe till nästa, alltså så här, och inte reflekterar över sig själv och alltså känslan i alltihopa, utan det är bara att man gör bara saker.
Mm.
Så att hon, och det är ju mycket från den här boken, just också det här med att man ska vara närvarande i saker man gör, för att det tar ju också bort mycket stress, för att det går liksom lite långsammare då när du hela tiden är medveten om dig själv. Men då var det så här, så hon pratade mest om det, liksom att hon skulle börja läsa lite flummiga böcker igen, och den här går absolut in, tror jag, som för många som undrar, en flummig bok. Den där Eckhart Tolle då. Men då var det så intressant också, för då började hon ändå så här säga att när hon höll på med elitidrotten, då hade hon ju mycket tydligare rutiner för såna här saker. Att hon hade, vad ska man säga, ritual, eller så här, hon hade liksom grejer som hon gjorde för att komma i ett visst mindset, både inför tävling men också inför träning. Så hon sa att hon hade ju alltid sina rutiner som hon gjorde för att liksom skapa ett visst mindset, en viss känsla i kroppen, ett humör och ett fokus.
Jag tycker mycket, mycket så här visualisering.
Ja.
Och tänker jag säkert från, att det varit där.
Ja, och det började lite så lätt när hon berättade så här, ja men så. Men sen märkte man att det här gjorde hon liksom, det var inte bara tävling, utan det här var träning, och det här var liksom under hennes elitkarriär, så var det liksom ändå att hon hade tydliga. Och att till och med så här att hon sen började säga att hon hade som någon form av så här kristaller med sig också. Och Jenny skrattade lite och så här, bara, vad då för kristaller? Liksom så här, skulle de ge energi? Och hon bara, ja, men dels det, men också tror jag att det blev som en påminnelse, du vet, att när man håller den typ stenen. Alltså det var som någon trigger för henne själv, att den hjälper henne att, just det, när jag tar den här kristallen eller någonting, då är det här som gäller. Att det hjälpte henne kanske att sätta sig själv i ett visst mindset. Och hon också berättade hur de här positiva inställningen till allt också, och att hon mycket sa på kvällarna så här, jag är stark och jag är frisk och jag är hel och jag är snabb och jag, alltså du vet, att sånt sa hon till sig själv varenda kväll, och garanterat också tänker jag att hon sa så här, att hon kan springa världsrekord, hon har ju världsrekordet inomhus på 60 meter häck. Så jag garanterar att hon har sagt det till sig själv också under den här tiden, skulle jag gissa på, för att det var som att hon. Men då sa hon att det smittade också över på resten av livet när hon gjorde det här. Så att hon hade liksom ett bra flow i stort sett i allt hon gjorde, för att hon, i och med att hon gjorde det här dagligen för sin träning.
Som en rutin nästan för henne liksom.
Ja, och då tänker jag, gör man det dagligen, det är klart att det inte bara hamnar på träningen, utan det mindsetet nöts ju in i allt. Vet du, har du en dålig dag på träningen, så är inte det någonting som drar ner den, utan det är bara säger, ja, det är en del av processen. Nästa, tänka fram. Alltså att man hittar positiva sätt att tänka.
Här kommer det in lite på också hur viktig faktiskt idrotten kan vara i övriga livet. Alltså att en person som utför en idrott drar så jäkla mycket nytta av det i sitt liv i helhet. Både barn och vuxna. Hur viktig den är egentligen för oss. Tänkte på det
här. Och den här tänker jag, som många upplever nästan en kris efter man har slutat idrotta. För att jag tänker att Många har ju identifierat sig med att vara idrottare och kanske vara väldigt duktig på det. Men också, det är inte bara den personen och den titeln man har, utan tänk dig alla de här rutinerna som du har haft i så många år. Och hela det här mindsetet just kring saker. Tar du bort träningen eller inte går dit, då gör du antagligen inte samma de här uppladdningarna och tankarna. Alltså det blir ju som att du tar sig ifrån hela det mindsetet. Om inte du tror jag aktivt placerar det mindsetet på någonting annat. Annars
har du upplevt
är det som att det försvinner.
Ja. Har du upplevt det?
Vad sa du?
Har du upplevt den grejen? Att du har lagt av och sen känner du igen det själv?
Inte så farligt mycket. Eller jag kanske lite har jag nog alltid identifierat mig med friidrotten. Men när jag slutade som 19-åring, det var också för att jag ville ut och resa till Australien. Och du vet, så jag tror att jag kanske hamnade lite, mitt mindset hamnade direkt på någonting helt annat.
Ja.
Och att jag skulle ha varit kvar i samma miljö. Då tror jag att det hade varit mycket värre.
Alltså vi har ju så jäkla lika bakgrunder. När du sa sådär, jag drog också till Australien efter jag var 19. Jag slutade med fritag så då ungefär, den åldern. Drog till Australien och reste med min syster. Och sen började plugga i Göteborg såhär.
Men då hamnade du aldrig tillbaka. Om du dessutom flyttade till Göteborg efteråt.
Ja, men samtidigt, för jag faktiskt, ja, men i Göteborg så fick jag lite en sån. Det kom och slängde sig på mig där. För jag känner fortfarande, vem är jag lite där? Så jag fick en liten sån, jag fick någon en liten sån där kris av ändå av att jag lade ner friidrotten. Och det kände jag nog jag ganska snabbt där faktiskt. Så att jag fick nog lite grann så inre kris i det. Att jag inte hade den strukturen längre, med rutinerna som jag hade varit levt med förut. Den här starka självförtroende som jag hade med träningen. Det var så här någonting som hände med mig där. Jag tror det är så vanligt att man känner så.
Ja, vet du vad, nu när du säger det så måste jag ju. Jag tänkte bara, nej men jag åkte till Australien, det var bra. Men nu när du säger det, jag flyttade också hem och flyttade hem, jag flyttade till Stockholm. Men jag fick också en identitetskris. Jag kände mig helt lost. För att jag var ju inte friidrottssara. Men jag kanske inte tänkte direkt sagt så, i och med att jag också var bland folk som inte visste min bakgrund heller. Så jag kanske inte kopplade det till det. Men inombords var det nog garanterat att jag inte riktigt visste vem jag var.
Aha.
Och det var ju också här i de här åren som sen de här mina ätstörningsproblem och sånt kom också.
Alltså,
så jag får nog ta tillbaka att det inte det påverkar mig nog. Sen vet jag inte exakt vad som var, men absolut, jag hade en jättestor kris i alla fall i livet. Men det kom ju typ 2 år senare efter att det slutade. För att jag hade ju sysselsatt mig med resa och jobbat lite och gjort lite andra saker. Så jag hade väl hittat en annan plats liksom. Och sen när jag inte gjorde den heller. Och skulle vara hemma. Då kom den.
Ja, precis.
Ja.
Ja. Det var ett sidospår där. Men det var intressant.
Ja, nej, men det är sant. Men det är därför jag tänker att det är så. Just det här för att man har. Alltså, nu handlar det ju om dels om identifieringen. Som vi pratar om. Att man har identifierat sig som som en atlet eller friidrottare. Men säkert också mindset. För att man har ju ett visst mindset kanske i sin träning. Och jag kan komma ihåg intervjuer med Sanna just den här vintern när hon bara tog rekord på rekord på rekord. För att varje intervju så såg man liksom att i hennes ögon så fanns det inget stopp. Och hon säger på en av intervjun som jag kommer ihåg när det var precis innan hon tog världsrekord samma säsong. Och då säger hon så här, hon bara, jag vet inte vad som händer. Det känns som att jag har en häckjävul i mig.
Som ja, bara, det minns
ja,
jag också.
Ihåg att hon har sagt att hon bara, det är som en häckjävul inne i min kropp. Och det var ju som att hon sa att den har bara tagit över. Och det tror jag att, vet du, mindset, det har varit så mycket. Så till sist är det som att hon kan ingenting annat än att bara springa fort. Att hon ser ingenting annat. Det är som att kroppen bara springer och hon, ja, hon
så
kan
mycket,
inte se att hon skulle
misslyckas. Men, nej, så mycket så här hjärnan och tankarna styr alltså kroppen då, tänker jag.
Ja, men precis. Och jag kan tänka mig, nu vet jag inte jag, men jag kan tänka mig att det här var liksom under den här. Och så, för hon berättade också då att hon hade till och med bilder i sin garderob. Så hon gick in i garderoben på morgonen och där hade hon bilder på sig själv när hon gör massa olika segerkäster. Det finns ju säkert hur många bilder som helst på den när hon är på den nivån, du vet, tidningar och någonting. Så hon har liksom hängt upp de här segerkästerna. Så varje morgon, du vet, att gå in och titta på den. Hon ser ju bara sig själv som vinnare hela tiden.
Ja.
Så jag tänkte bara, ja, så det blev bara ännu mer det här mindset. Då blev jag ännu mer inspirerad också att ta med det här mindsetet. Dels från, alltså från välmående i grunden, men också hur de tillsammans kan också hjälpa prestationen. Och prestationen kan också hjälpa välmående om man är medveten om lite så här vara medveten om ens tankar och hur man vill tänka.
Mm. Och vad mycket så här en tränare i det här fallet kan ha betydelse, om det är insatt i det här, hur det funkar ordentligt med mindset och allting, vad det kan göra för prestationen för den här tränarens atleter, tänker jag också.
Ja.
Vilken effekt det kan göra. Det här kommer jag ihåg att min... jag kommer ihåg min tränare Anders Elving. Han tyvärr finns inte längre. Men han betydde så mycket för mig när jag växte upp i skidrotten. Och han jobbade så mycket med visualisering med oss. Och se det här framför oss. Liksom. Se oss vinna. Se oss liksom, njuta. Och bara ja, visualisering i allt vi gjorde. Och det tror jag gjorde jättemycket för oss som tränare med honom. Faktiskt.
Mm. Ja, nej men verkligen. Och jag tror och det kan man göra som tror jag som förälder eller kompis också, att vara den här personen också som tror på en. Alltså att bara liksom och det behöver inte
alltid vara som han liksom... Ja, men som han Mårten mot dig liksom så här. Att han att man den grejen också tryckte ju upp på någonting hos dig liksom bara, och du var så stolt och nöjd över det när han sa så, och att det gör dig ännu mer säker i att du kan prestera.
Ja, och att när han liksom, säger så här. Ja, precis. Han skulle ju i stort sett kunna hitta på det där. Alltså han skulle, alltså, nu tror jag inte att han gjort det, men han skulle kunna och sagt det med trovärdighet så här: gud, har du någonsin sprungit så här tekniskt bra, Sara? Det ser liksom så fint ut. För det som hände med mig, det var ju som sagt det jag sa till dig nu. Jag bara, men gud, för jag är ju inte riktigt maxstark än, eller maxstark, men om jag kommer upp på de här tiderna, då kanske det är tekniken som har blivit bättre. Mm. Och då har jag ju en växel till. Alltså förstår du, det händer ju någonting i mitt huvud. Oavsett om det där skulle vara sant eller inte, så hamnar jag i ett mindset som är väldigt gynnsamt för mig.
Ja. Men eller hur? Vad mycket du kan göra.
Ja. Ja, ja. Nej, men så det har varit lite mina mindset-tankar.
Ja, men intressant och lärorikt och något som vi får ta med oss. Och den här boken kanske man ska ta hem från Alex och läsa.
Jag ja, behöver den också, finns som ljudbok också om man tycker att det är skönt att lyssna på.
Det kanske är skönare att lyssna på ett sätt.
Ja, jag tänkte faktiskt att jag nästan ska lyssna på den en gång till och göra lite mer så här att faktiskt anteckna och liksom ta med mig lite djupare saker. För nu var det mer som att jag har lyssnat igenom den. Det gav mig mycket, men jag tror att också det här, man behöver ju också jobba med saker själv. Så att man inte bara lyssnar och sen går på nästa, utan man faktiskt lyssnar och kanske faktiskt gör jobbet också. Mm.
Precis. Men jag tänkte att vi skulle hoppa vidare till en lyssnarfråga som vi har fått.
Yes.
Jag läser upp den här. Hej Sara och Josefin, tack för en så bra och inspirerande podd. Hittade till er i början av det här året och har till stor del tack vare er kommit igång med intervaller och löpstyrkeövningar på ett helt annat sätt än tidigare. Med en bra känsla inför sommaren har jag formulerat 3 mål för min löpning. Milen under 45 minuter, 5 km under 20 minuter och att kunna springa en halvmara vilken dag i veckan som helst. Jag är 29 år och har sprungit regelbundet i cirka 7 år. Nu springer jag cirka 3 mil per vecka och sen 2 månader är 1-2 av de olika intervallpass. När jag inte springer intervaller känns det ofta segt att komma igång och det tar nästan 2 km innan det släpper. Igenkänning. Min fråga kring hur jag kan lägga upp själva passet för bästa tiden på 10 km. Är det ordentlig uppvärmning för att komma in i andra andningen och sen jämnt tempo i 10 km? Eller kan det vara bra att variera tempot under passet? Det är nog 2-3 år sedan jag sprang milen i tävlingsfart, så jag vet inte riktigt var jag står idag. För några dagar sedan sprang jag pyramidintervaller med gång / joggvila och stannade på strax under 47 minuter på 10 km. Jag vet inte om 45 minuter är rimligt idag, men för att veta behöver jag tips och pepp för att trycka på från början till slut. Och en annan fråga, går det att få in avsnitten Spring så snackar vi i Spotify på något vis? Smileys här också. Ja, vi ska se här. Jag tänker så här, hon vill alltså nu på träning själv då prestera på milen, handlar det om. Och hon vill komma under 45 minuter. Och jag kan säga så här nu att ja, hon kommer absolut kunna prestera det. Med tanke på att hon sprang intervallpass här på 47 minuter. Eller under 47 minuter till och med. Så kommer hon ju kunna, hon har potential att prestera under 45, tror jag, redan idag.
Det tror jag också. Så det är absolut inget, det är inte så här för högt sagt, satt.
Inte alls. Det är jätte genomförbart är det. Och jag tänker så här, inför en sån prestation så behöver hon dels vara liksom väldigt uppvärmd innan. Hennes ben måste ju vara jättevakna. Precis som hon skulle stå på tävlingsstartlinjen liksom, så måste ju hon väcka kroppen ordentligt innan hon börjar springa med 10 meterna. Så behöver ju en ordentlig liksom, jogguppvärmning på 10-15 minuter kanske. Lugn jogg. Och sen behöver hon avsluta uppvärmningen kanske med några stegringslopp, tänker jag. Där hon liksom börjar sakta öka på kanske i 60-80 meter totalt. Där hon verkligen nästan sprintar i slutet. Inte riktigt. Men så kör hon kanske 3-4 stycken sådana stegringslopp. Sen tänjer lite grann, vilar lite grann innan starten. Och sen tycker jag hon bara ska köra igång. Och då tänker jag, jag hade gjort så här. Jag hade gått ut i tempo som inte är max till starten. Jag hade hållit igen lite första halvan. Hellre ökat på lite då sista halvan av de här 10 kilometerna. För att kraften är kvar och för att hinna liksom så här, njuta lite grann och inte liksom ge upp under tiden. Så hellre att hon har lite kraft kvar på slutet, mer än tvärtom. Och jag skulle också gjort så här för henne. Jag skulle helvilat en eller två dagar innan, absolut. Det här, så hon liksom verkligen är pigg i benen. Och sista passet som hon kör inför det här loppet, som hon ska köra själv då, skulle jag ha kört lätt pass, lätt jogg, inte för långt, kanske max 5 kilometer. Och sen skulle jag ha kört några snabba löpningar som avslutar också, typ 4 gånger 20 sekunder. Bara för att så här, väcka kroppen, få ett muskelminne till hennes så här, 10 kilometers pass hon ska köra. Så lite snabba, nästan sprints där som avslutning på sista passet inför det här. Tror jag skulle göra jättefin effekt på henne. Och sen tänker jag också så här, jag vet att det kan vara väldigt svårt så här, att maxprestera själv, tänker jag också. Men det går, det är genomförbart, absolut. Så har hon inställning att jag ska springa 10 snabbt här nu. Ladda upp som att det är ett riktigt lopp du ska springa. Så att det går, och kanske gärna tagga med bra musik innan. Kanske ha så här favoritmusiken under tiden du springer också, för att få den här riktigt sköna känslan. Så det är så här lite tankar kring hur jag tänker att hon skulle kunna genomföra det här. Och jag tror på henne så mycket. Hon kommer kunna göra det här. Vad ja, säger verkligen du, Sara, här? Vad tror du?
Nej, men jag håller med. Jag tror inte att det där det är inte alls långt borta från för henne. Och, men just att som du säger att komma in, alltså verkligen tänka som att det är en tävling. Så att det inte blir just det här att uppvärmning som sen ska gå över i en 10 kilometers jämfart efter. Utan uppvärmning, stanna till. Du vet, hur har du gjort om du hade sprungit ett lopp? Då, man behöver ju till och med stå och vänta i startfållan. Nu behöver man inte göra det onödigt länge om man kan bestämma själv. Men alltså, det är ju så det ser ut. Alltså, värma upp, komma ner i puls. Skaka benen så att du känner att man är varm och redo. Liksom innan, så att då är, när du värmer upp, då är ju inte tanken ännu på milen överhuvudtaget. Utan här är du bara, du stannar och går på toa kanske. Alltså du vet, sånt också. Så att man ger sig bra förutsättningar. Och som du var inne också på hela, alltså, veckan innan också. Att det är liksom en uppladdning för ett lopp. Jag har faktiskt en PT-kund. Eller ville du lägga till något mer tips?
Nej.
För jag tänker, det här går lite in i det. Jag har en PT-kund som igår, alltså i torsdags då, sprang ett eget maxlopp, alltså en egen tävling, gjorde hon.
Det var så.
Ja, och det var dessutom på halvmaran. Det är ganska tuff distans, tycker jag, att köra.
Verkligen.
Ja, men det var så det, för det var samma, hon är duktig löpare, och jag har hjälpt henne mer med, liksom, igen med löpfysen och lite allmän styrka. Så att hon springer på och jag kör hennes fys. Men då var det sen, jag började ju i februari. Och då var hon igång liksom och hade kört ett program som mot Göteborgsvarvet. Även om man i stort sett visste att det inte skulle bli något. Men hon ville ändå ha någonting att följa för att få en progression helt enkelt. Och att man vet vad man ska göra. Så jag tror att hon hade kört från maraton.se. Det är Anders Alkaj som gör de passen, tror jag. Och hade ju tränat det. Och då sa hon till mig nu, liksom, ja, men jag funderar på att göra ett, liksom, ett testlopp, i och med att jag är ju ändå i formtoppningsfasen. Och då var det ju verkligen så där, bara all in och peppa, jag menar, klart att du ska göra det. Så hon bara, ja, men så då kanske vi kan ta det lite lugnare på PT-passet innan, så att jag inte har så mycket så mycket träningsverk eller så mycket. Och där var jag ganska snabbt. Men vet du vad, om du hade åkt ner till Göteborgsvarvet, då hade inte vi kört ett PT-pass här. Vi hade tagit bort den styrkan. Och att då tycker jag att om du nu har kört det hela passet, alltså hela programmet, då behöver du också göra prestationen så som du skulle ha gjort om det var Göteborgsvarvet. Så vi bokade om, vi flyttade den sista PT-timmen och då satte vi dessutom in istället bara så här, vi körde liksom boxhops, vi körde liksom explosiva knäböj, vi körde lite form av löpskolningsaktigt, så vi körde inte alls tung styrka utan mer fokus just på teknik och spänst. Och väldigt för henne, väldigt lätt pass, men ändå så man känner sig så där aktiverad och pigg i kroppen. Så det var liksom ändå det första att vi gjorde, så att har man bestämt sig, då tycker jag ändå att man så här ska våga ge sig chansen att testa fullt ut. Men sen då så skulle hon också köra själv. Så men då så hon hade en runda som hon kände till väl. Så hon bara, den tar jag. Och hon hade sin man och dotter som var på ett ställe och heja. Så det är ganska stor skillnad mot att springa ett lopp. Ja. Till att ta ett eller kanske två, att kanske passera dem två gånger. Men att ändå liksom så här, ja, ingen draghjälp, ingen folk som hejar på vägen, ingen liksom den här tävlingskänslan. Och hon skulle nu, jag har bett om lov att jag får till och med säga hennes tider, för hon hade liksom mål att springa under 1:40. Vilket är ändå snabbt för mig. Jag tycker att det är väldigt snabbt.
Ja. Absolut, det är superbra.
Ja, och hon kom sen in på 1:40:38. Så att hon, det var 38 sekunder ifrån. Och men, alltså, jag tycker att det är så fantastiskt duktigt att vara 38 sekunder ifrån när man har gjort det på egen hand.
Ja.
Ett sånt långt lopp. Ingen draghjälp på hela vägen.
Nej, men det är så bra gjort. Alltså det här.
Ja, men, och jag är så imponerad av den inställningen. Att så här, vet du, jag sätter, jag bestämmer en tid. Jag kommer springa där. De står som hejaklack där. Och verkligen bara så här, våga testa sina gränser på en sån distans själv. Och sen det som hon hade då, så hennes man hade sen sagt ändå efter, så här, men alltså varför väljer du liksom inte bara typ en plattare bana, då hade du klarat det, för då hon hade liksom lagt in Västerbron två gånger.
Jaha.
Ja, och jag menar de här 38 sekunderna. Ja, det är så, hon hade Västerbron två gånger och då hade hon bara så här, nej men man måste ju utmana sig själv lite också.
Men alltså den här tjejen, hon kommer ju nu, det vore kul att se att hon, om hon sätter upp ett nytt mål här nu efter det här. För hon kommer kunna, det här kommer kunna slå rätt så rejält under riktigt lopp.
Jag skrev det liksom så att jag springer på 1:40:38 ensam en torsdag morgon. Det var ju den här värmen också som inte vi är vana med nu, för det var ju den varma dagen. Jag var på stadion 9:30 och då var det alltså jättevarmt redan då. Så att springa en halvmara när man inte är van med den värmen själv. Jag tror att det, att bara att vara i ett lopp med draghjälp skulle kunna ge några minuter till. Skulle jag kunna tro.
Jag tänker också så här, några minuter tror jag på henne. Jag tror faktiskt det.
1:38, helt rimligt.
Absolut, ja. Där är.
Så det var ju lite ändå så som man kan ju faktiskt ändå som bestämma sig att göra ett och ha ett träningsprogram till det och göra en formtoppning och göra hela det där. Men jag tycker att det var coolt att man gör det på riktigt, även om det nu inte erbjuds lopp, så kan man ändå liksom bestämma sig och våga testa gränser ändå.
Absolut. Det här var jätteimponerande och säkert jättepeppande för den här våran lyssnarfråga också, hon som skrev den. Att det går att genomföra en loppsituation själv. Det är genomförbart. Jag tror det handlar mycket om den här mentala inställningen också inför det. Att nu kör jag. Nu är det lopp. Bara ställa sig in på det. Och ladda för det.
Men verkligen.
Så jag blev under 45.
Jag blev både imponerad och inspirerad.
Man får nästan lust att göra det själv nu.
Jag förstår det.
Det borde jag göra. Absolut.
Ja, men för vi sa också det liksom så här. Men lite där som jag kommer ihåg när jag frågade dig också där i den där pest eller kolera, typ att alltid vara, alltså ha en väldigt bra form eller aldrig tävla. Så vi väljer ju ändå att vara en bra form, och jag menar nu, det är ingen tävling, men att hon kände ju att hon var i bra form och att då ändå liksom bara få njuta av att vara i bra form. Sen kan man ju springa, men därför kan man ju också maxa själv ändå, Och det var det jag kände också på stadion. Så här, jag vet inte om det blir tävling för min del i sommar. Alltså, men också med coronaläget. Nu verkar det ju som att jag ska släppa upp. Så förhoppningsvis blir det. Och att jag, nu känner jag mig också redo att tävla. Men oavsett så spelar det ingen roll. För att få vara i den här formen och känna att det känns lätt och bra.
Mm.
Det är ju fantastiskt.
Mm.
Och att då också som hon har gjort då, hon har liksom haft, hon har ju kört träning hela våren. Och nu är hon ju liksom i sin formtopp. Så hon måste ju passa på att njuta av formtoppen. Att vara sitt snabbaste jag.
Mm.
Och liksom inte bara låta det passera. Jaha, nu har jag gjort det programmet. Utan verkligen säga, njut, nu spring några snabba lopp.
Det här, alltså just det här värdet i att njuta av att man är där. Man har gjort det man kan.
Mm.
Och sen bara kunna känna att kroppen presterar, kroppen svarar, den är stark. Det är det typ så här med prestationsinriktade mål som jag ändå tycker är så här värt att kanske ha det ibland. Bara för att det är en jäkla god känsla faktiskt. Och känna det, att kroppen svarar, den är med mig. Jag vet vad den klarar av. Så det är värdet i det och inte bara tänka på siffrorna i sig att du springer så snabbt. Men alltså den här känslan kroppen har när du är där, den är värd så himla mycket.
Ja, jag tycker, och den skapar tycker jag också modet att orka eller testa mer. Alltså när man har den där känslan i kroppen, då blir det så här, nej men okej, jag ska prova att gå ut lite hårdare. Eller det är så här att man, om man är liksom rädd för att ställa upp i ett lopp eller springa längre eller springa, det känns som, jag tycker man blir lite mer orädd när man känner att man kan lita på sin kropp väldigt mycket. Då blir man liksom, man vågar testa mer också.
Ja, absolut. Ja, det var jätteinspirerande att höra henne. Hon inspirerade mig verkligen rejält. Nu, ja, det kan nog bli något lopp för mig här. Man, och då kan man också välja ut så här när man känner sig stark en dag. Det är det som är så bra nu med att det finns ingen så här loppdatum. Du kan faktiskt till och med bara så här, ta en dag du känner dig stark.
Ja.
Egentligen så går det ju så. Men ja. Kanske, då är det svårare kanske att ställa sig in på att den här dagen ska bli lopp. Så det där är svårt också. Mentalt att vara inställd på det.
Ja, men jag tror att det man skulle kunna göra det är att bestämma med en kompis. Alltså att man är två stycken som har det loppet. Oavsett väder eller vind så kör vi den dagen.
Då kör man.
Eller så har man den här under den här veckan kan man ta. Så då kan man ju justera till den, typ på sommar om man har semester. Då kan man ju justera till vilken dag ser det ut att bli bra väder eller så. Då kan man ju göra det. Man har, med den här veckan ska vi springa det. Och har man ingen som är lika snabb eller på samma distans. För jag tänker nu som Eleanor då, min kund. Nu hade inte jag möjlighet att vara där. Men annars hade jag ju typ vilja vara med och typ och kunna så här cyklat bredvid, eller vet du, att hon skulle haft en kompis som följer med på sista halvan. Alltså någonting sådär. Så att sådana grejer hade jag också lätt kunnat ge en minut till på en sån här distans.
Absolut.
Så man kan ju hitta, leka med lite såhär, okej, var hittar jag de här sakerna som kan hjälpa mig att verkligen pusha mig.
Ja. Fasiken, kul alltså.
Men du, jag tänkte på det också, det du sa att jag tänkte, det slog mig bara nu, för att du bara, när vi pratade om utveckling och så sa du att du har tränat så länge så att du kan inte få samma utveckling. Men du är ju ändå ganska som nybörjare på maraton.
Ja.
Och hur många lopp har du sprungit?
5 kanske, kan det vara det?
Ja,
och då har ett av dem har jag inte kunnat prestera alls, det var ju New York maraton var ju verkligen
så. Ja, exakt, så den alltså. Kanske vi räknar bort. Så då tänker jag liksom att även du har ju en friidrottsbakgrund och du har jättebra grund, men jag tänker du har jättestor, jag tänker att du skulle kunna utvecklas fortfarande jättemycket på många av de distanserna du tävlar i, för att du har ju aldrig gjort någon form av satsning, eller jo, du gjorde det där vid den här skadan, men det var ju liksom då när du började. Så att
och det är inte så att du har hållit på att springa
maratonsatsning.
Nej. Jag har ju kört och mycket själv också, inte fått andra inputs heller. Alltså det är så här, och det gäller, jag märker det nu så här, vilken effekt det gör på mina pass nu. Exakt. Jag kan känna så här dagen efter att jäklar vad det här passet gav effekt. Jag kan känna det i kroppen på något sätt. Alltså så här, att det händer någonting det, som inte har hänt förut.
Ja, så därför tror jag att, liksom att du inte, på tal om mindset, inte sätter dig i facket av att du inte kan utvecklas för att du har sprungit så mycket. För att du springer på ett helt annat sätt nu, nya distanser och med andra upplägg och sådant. Så att jag tror att du har ganska långt kvar på din utvecklingskurva också.
Eller det är skönt att du säger så. På.
Ja, men det är jag säker på. Helt 100.
Jag måste börja tänka
mycket,
så.
Mycket bättre, om du vill det. Sen, det är ju det som handlar om hur mycket vill jag prestera. Mm. Eller känner jag mig nöjd med att man måste ju inte prestera heller. Men jag tror att ibland fastnar man i att man tror att man inte kan. Och därför nöjer man sig.
Mm.
Och så är ju inte läget i alla fall.
Det har jag varit ganska mycket i, tror jag. För det är någonting som spårar när man satsar lite med. Att det är ju den här skönkänslan som sagt som kroppen, när kroppen svarar och att man blir så stolt över sig själv. Och det gör ju mycket för självförtroende och självkänslan tycker jag. Jag tycker att det är någonting som händer. Och, det, och bara det är värt liksom att ändå satsa lite. Så känner jag i alla fall just nu. Att det hade varit kul att vässa lite så här tidigt på halvmaran och kanske maran liksom, på sikt.
Mm.
Och det är görbart. Jag vet, det är ju det.
Ja, absolut.
Bra att du peppar med det, Sara. Ja, för jag, jag hamnar lätt i det där att jag tänker att jag inte kommer kunna uttrycka så mycket. Men det kanske jag faktiskt kan.
Du kan.
Jag också.
Det är inte ens ett kanske, utan du kan det.
Jag kan.
Du kan det.
Och att du kommer göra dina bästa tider i livet är också ganska övertygad om här framöver.
Ja, men jag hoppas det. Och det känns där, i och med att jag... Eller, jag vågar ändå säga att jag tror att jag kan springa snabbare. Annars hade jag inte varit så här motiverad.
Nej.
Men det, och det är ju också härligt just att när man vågar tro på någonting och vågar verkligen känna att jag kan, inte bara tror, utan jag vet, i mitt huvud så vet jag att jag kan springa snabbare. Sen om jag kommer göra det eller inte, det är ingenting jag kommer bli besviken över, men det hjälper min motivation och det här pirret i magen jag får av att känna mig snabb och ha tro på att jag kan springa snabbare. Det är jag bara så tacksam för min motivation. Det känns så roligt att träna mot någonting som man vill testa. Och jag känner att det sitter nog inte ens sen i prestationen i form av att om jag inte kommer dit. Så, det har jag sagt någon gång förut. Det är inte så att jag skulle ångra min träning. För min träning går så lätt nu för att jag är motiverad. Så att det är ju guld värt.
Ja, vi har flow, Sara. Vad vi härligt. Flow. Flow. Hoppas ni som lyssnar också har flow. ni kanske kan få lite inspiration, i alla fall lite energi här från oss, hoppas vi idag.
Ja, jag tänkte så här, behöver vi ens veckans bästa? Kan vi få in lite mer
veckans pepp? Bästa. Ja, nej, precis. Jag gissar, jag vet vilket är bästa, veckans bästa är alltså. Den är ganska uppenbar.
Jag kan säga min snabb, och det var ju passet på stadion. Alltså det var magiskt. Jag njöt 110% och bara det här är livet det.
Ja. Härligt. Och jag har ju mitt veckans bästa. Det är ju kontrasten mot dina sprintpass då. Det blir mitt långpass som jag hade med de här fartökningarna på 3 kilometer där som kom in några stycken mitt i passet. Och där det bara liksom flöt på. Jag bara hängde med och det gick så jäkla bra. Ja, så det är veckans bästa för mig.
Jag älskar att vi täcker upp distanserna. Från kort till långt.
Ja, eller hur? Verkligen. Ja. Nej, men så är det. Men jag tänker att vi är nöjda här för dagen, va?
Jag tror det.
Poddmässigt, ja.
Ja.
Så hoppas jag sagt att alla ni har fått lite energi här till er egen träning. Och förhoppningsvis så har ni också ett fint flow här just nu.
Mm. Och haft en bra lång helg förhoppningsvis, många.
Ja, precis.
Mm.
Och härligt väder. Ja.
Ha det bra.
Tack för att ni lyssnar. Ha det så bra.
Hörs nästa vecka. Hej då!
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.